Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I förra programmet såg vi på kapitel 5 i första Mosebok. Vi läste om Adam, Set, Enos med flera, om vilka det alla stod att de blev så och så många år och därefter dog han. Och att vandra genom första Mosebok kapitel 5 var därför som att vandra genom en kyrkogård, med undantag av Enoch eller Hanok, som inte dog men blev tagen hem till Gud. Men ondskan på jorden tilltar, och här i kapitel 6 får vi inte bara se syndafloden, men också se orsaken till att Gud sänder denna dom. Vi läser de två första verserna i första Mosebok kapitel 6. Då nu människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och det tog till hustrur dem som det fann mest behag i. Dessa uttryck, Guds söner och människornas döttrar, har orsakat ändlösa diskussioner. Och det är många som hävdar att Guds söner var änglar. Men den förklaringen blir nog så svår. För om de varit änglar så hade de inte kunnat begå denna synd. Och onda änglar, ja, de hade aldrig blivit karakteriserade som Guds söner. Men kanske ligger i orden människornas döttrar ett uttryck för att situationen som råder är en frukt av människans handlande. Det var inte gemenskapen med Gud som präglade valet av make, men det som ögat såg och det som behagade det själviska begäret, som det stod, det tog till hustrur dem som det fann mest behag i. En gammal man i Lövånger i Västerbotten lärde mig en gång följande vers: döm ej efter ytan, sök ej där ditt ideal. Ty dess fägring är förgänglig, och så ångrar du ditt val. Nej, sök hellre hjärtats skatter och vad som på djupet bor. Säkert skall du också finna vad du ej på förhand tror. Människornas döttrar är inte ett förringande av kvinnan som Gud skapat, men det avslöjade hur mannen hade börjat se på kvinnan som en frukt av syndafallet. Och det sker inte utan att Gud märker det. Vi läser i vers 3. Då sade Herren: min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid, eftersom det dock är kött, så nu må deras tid vara bestämd till 120 år. Vi tror att Noa predikade i 120 år. Och under den tiden strävade Guds ande med mänskligheten. Petrus gör det helt klart att det var i Noas dagar som Guds ande kämpade och stred med människan för att föra henne tillbaka till Gud. Men de ville inte vända om. I Petrus första brev kapitel 3 vers 18 och 19 läser vi: Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för orättfärdiga, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Dessa andar var i fängelse när Petrus skrev, men det blev predikat för dem i Noas dagar. Hur vet vi det? Jo, vers 20 i Petrus första brev kapitel 3 säger: De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes, i vilken några få, bara 8 människor, räddades genom vattnet. När var dessa människor ohörsamma och vägrade att lyssna? Jo, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar under dessa 120 år. Och vi läser i vers 4 till och med 6. Vid den tiden, liksom också efteråt, levde jättarna på jorden. Sedan Guds söner började gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem. Detta var forntidens väldiga män som var så kända. Men när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar alltid var endast onda, då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta. Avsnittet visar oss att jättarna levde på jorden huvudsakligen innan detta händer, men också efteråt. Och det betyder helt enkelt att detta var framstående varelser. I en dansk översättelse står det i vers 4: de hjältarna vilkas rykte når tillbaka till forntidens dagar. Människan, min vän, är skapad med en fantastisk kapacitet. Ja, människan är danad, skapad så övermåttan underbart, som det står i Saltaren 139. Där han också tillägger: ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Guds verk är underbart, men människan har fallit i synd och därför är det oss själva det är fel på. Felet är inte alla krig och orättvisor i världen. Det är bara en frukt av det verkliga förhållandet. Felet sitter på insidan. Jag kan inte förstå att det finns en del människor vid våra universitet, i regering, i massmedia eller militär, som tror de har lösningen. Att de på ett eller annat sätt har svaret. Det är tidens stora desillusion och villfarelse att människan tror hon är större och bättre än hon verkligen är. Människan lider under fallet. Det fruktansvärda fallet. Människan är helt fördärvad, och om hon inte är redo att räkna med det, växer bara problemen hela vägen. Det är 4 ord i vers 5 vi ska lägga märke till. Det är orden stor, alla, alltid och endast. Men när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar alltid var endast onda. 4 ord som brutalt avslöjar tillståndet hos människan som lever på jorden. Och vi läser i vers 6. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta. Vad var det som fick Herren att ångra, bli bedrövad? När det står att Herren ångrade, så ska vi inte förstå det som om Gud ångrade på något som han hade gjort, eller att han nu hade besinnat sig och kommit till en insikt som han inte hade förut. Så är det när människan ångrar. Men hans kärlek lever så med i människosläktet att han lider när han ser människan som ödelägger både sig själv och skapelsen. Och uttrycket Guds söner och människornas döttrar står också som en bildlik förkunnelse av en sammanblandning av det gudomliga och det mänskliga. Och då är det mera grundlaget för handlingen än handlingen det pekar på. Det stod i vers 2 att det tog till hustrur dem som det fann mest behag i. En gång fick ögat styra själens handling. Denna gång var det mannen som såg och handlade därefter. I kapitel 3 och vers 6 stod det: och kvinnan såg att trädet var gott. Gud ångrar. Gud sörjer över människan som väljer att styras av sin lust och sina begär. Guds målsättning med människan var mindre begär och mera tillfredsställelse. Satans målsättning för människan är mera begär och mindre tillfredsställelse. Och vi läser i vers 7. Och Herren sade: människorna som jag skapade vill jag utplåna från jorden, ja, både människor och fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar, ty jag ångrar att jag har gjort dem. Han nämner inte fiskarna, som du ser, för fiskarna lever i vattnet, och han kommer helt enkelt att sända mer vatten. I det förra kapitlet, kapitel 5, läste vi om Enoch som vandrade i gemenskap med Gud och som sedan blev bortryckt, upptagen till himmelen. När vi nu hör om hur synden och ondskan växer, så uppenbaras det för oss hur lite inflytande både hans vandring med Gud och hans upptagande hade på världen. Hur är det möjligt? Jo, därför att människan låter sig så lätt ledas av det som ögat ser och tar så lätt råd av förnuften. Tron låter sig ledas av det Gud har talat. Så säger Herren, avgör allt. Men Noa hade funnit nåd för Herrens ögon. Detta är berättelsen om Noas släkt. Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte, och han vandrade i gemenskap med Gud, säger verserna 8 och 9 i kapitel 6 av Första Mosebok. Varför fann Noa nåd? Varför räddade Gud Noa? Var det därför att han vandrade med Gud? Ja, men vi får också veta i Hebreerbrevet 11, vers 7. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. Ja, det krävdes verkligen tro för att bygga en ark på torra land, när man inte ens kunde skymta ett litet duggregn en gång. Och det är samma kapitel i Hebreerbrevet som säger att i tro togs Enoch härifrån. I King James översättning står det: by faith Enoch was translated. Det vill säga, genom tro blev Enoch förvandlad, eller egentligen översatt, så att han inte behövde se döden. När Kristi församling lämnar denna jord, då är det de troende som reser. För bortryckelsen är för de troende. Och då reser till och med den svagaste och skröpligaste av de heliga. De upptas på grund av Guds gränslösa nåd. Och händelsen blir ännu en demonstration av Guds nåd. Men syndafloden, varför sänder Gud den? Vi läser här i vers 11 och 12. Men jorden blev allt mer fördärvad för Guds åsyn, och jorden uppfylldes med våld, och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden. människan går sina egna vägar, vänder ryggen till den tanke Gud hade med människan, förkastar hans plan med skapelsen. Och vi läser i vers 13, då sade Gud till Noa, jag har beslutat att göra slut på allt kött, ty jorden är uppfylld av våld som det övar. Se, jag vill fördärva dem tillsammans med jorden. Efter att människan fallit i synd så gav Gud löftet om en räddningsman, en förlossare. Och det var det som människan skulle ha varit upptagen av och vänt sig mot. Istället vänder hon sig bort från Gud. Och bara i tro kan människan låta sig varna. Och det är bara några få som tror på Gud, nämligen Noa och hans familj. Men här möter vi en man som fortfarande tror på Gud. Han är villig att ta risken att bygga en båt på torra land. Om regnet inte kom, ville han verkligen bli till åtlöje för hela samhället. Ja, han var ju faktiskt till åtlöje och bespottelse i 120 år. Men Noa trodde Gud. Och när vi nu går vidare för att se på Noa som bygger arken och se på hur hans omgivning reagerar, så är det ett ord av Jesus i Matteus 24, vers 37 som vi bör ha med oss. Ty så som det var i Noas dagar, så blir det vid människosonens ankomst. Vi läste här i början av kapitel 6, då nu människorna började föröka sig på jorden. Vi kan säga att det började bli en befolkningsexplosion. Och vid denna tid hade människan börjat spridas vida omkring på vår jord. Hon hade nått till Nordamerika, Asien, till Europa och till Afrika. En spridning i alla riktningar. Idag är det också en otrolig befolkningsexplosion och människan fyller på nytt jorden. Vi läser vers 14. Så gör dig nu en ark av goferträ och inred den med kamrar och bestryk den med jordbäck innan och utan. Och så skall du göra arken. Den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Den ska bestrykas med jordbäck, både invändigt och på utsidan. Den måste vara vattentätt. Det intryck som många människor har av arken fick de genom den lilla söndagsskolbilden där den var framställd som en husbåt. Det var nog säkert gott menat. Men det blev ju tyvärr en skrattretande karikatyr jämfört med den enorma verkligheten. Byggnadsinstruktionerna avslöjar vilket enormt projekt byggandet av arken var. Det är väldiga dimensioner. Den ska vara 300 alnar lång. Och då en aln är cirka en halv meter, så ger det oss en aning om hur lång denna ark var. Samtidigt så är det viktigt att vara klar över att Noa ska inte bygga ett oceangående fartyg som ska tåla 15 meter höga vågor. Han bygger en plats för livet, för de levande, för djurliv och människoliv att uppehålla sig över en ganska lång tid. Inte för att gå genom stormar, men för att vänta tills floden är över. Därför saknar arken också många detaljer som varit nödvändiga för att segla eller klara en storm. Men så blir det istället så mycket mera plats. Vi läser i vers 16. En öppning för ljuset, en aln hög allt igenom ska du göra upp till på arken, och en dörr till arken ska du sätta på dess sida, och du ska inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. En öppning för ljuset, en aln hög allt igenom. Fönstret var alltså inte en liten glugg vid sidan av arken. Den var en aln hög och den gick hela vägen runt omkring arken. Och taket måste ha sträckt sig ett gott stycke utöver ljusöppningen. På 30- och 40-talet blev många gymnastiksalar som byggdes i USA ventilerade faktiskt just genom den byggnadstekniken. Så när någon säger att stackars Noah måste sticka huvudet ut genom en liten glugg för att få luft, så är det helt enkelt löjligt. Det är bara människans inbillning och inte något annat. Beskrivningen i Guds ord ger ingen grund för sådana tankar. Arken hade bara en dörr och det är viktigt. Jesus sa, jag är dörren in till fårahuset. Och han är också dörren in till arken. Vers 17. Ty se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden till att fördärva allt kött som har i sig någon livsande under himmelen. Allt som finns på jorden skall förgås. Vi kan säga att människan hade fått lov att löpa linan ut. Deras principer och företagsamhet hade kulminerat. Den onda surdegen hade genomsyrat allt. Ondskan hade fyllt bägaren till bredden. Och så kommer Guds dom över jorden, över djuren, över fåglarna och över människan. Och vi läser vers 18 och 19. Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken med dina söner och din hustru och dina söners hustrur. Och av allt levande, vad kött det vara må, ska du föra in i arken ett par av varje slag för att behålla den vid liv med dig. Hankön och honkön skall det vara. Och här förstår vi att ett enda par med kor till exempel representerar alla olika koraser. Vers 20. Av fåglarna efter deras arter, av fyrfotadjuren efter deras arter, av alla kräldjur på marken efter deras arter, skall ett par av varje slag gå in till dig för att du må behålla dem vid liv. Ett par av varje slag skall gå in till dig. Det är Gud som sörjer för att de kommer. Det behöver Noah inte bekymra sig om. Vers 21 och 22. Och du ska ta till dig av alla slags livsmedel, sådant som kan ätas, och samla det till dig, för att det må vara dig och dem till föda. Och Noah gjorde så. Han gjorde i alla avseenden som Gud hade befallt honom. Nu är det helt enkelt en praktisk handling Noah ska göra. Han ska samla en massa hö i arken för att ha mat till djuren. Nu vill kanske någon säga, men en del av djuren åt ju kött, så de kunde ju äta upp varann. Men det tror jag inte. För det är tydligt att fram till syndafloden var varken människor eller djur köttätande. Och Bibeln vittnar att det åter ska komma en dag då kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm liksom oxar. Du kan läsa om det hos profeten Jesaja i kapitel 11. Och det ska nog passa bra, för det var sannolikt det som var djurens ursprungliga tillstånd. Och som skriften säger i första Korinterbrevets andra kapitel och vers 9. vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad inget människohjärta kunnat tänka, vad Gud berett för dem som älskar honom. Kanske dagen, den stora, är närmare än någon av oss tror. Men om man skulle låta vänta på sig ännu en tid, så vet vi att tiden vi färdas här nere är inte lång. Konsten som du och jag måste lära är att leva i nuet. Leva så att säga med vandringskäppen i handen. Redo att resa så inte dagen kommer överraskande på oss. Kära kristna pilgrim som kämpar under många prövningar och svårigheter. Håll ut, snart är du vid målet. Snart betar lejon och lamm sida vid sida. Snart förvandlas krigstrumpeten till fredsbasun som bär livets toner ut över en nyfödd jord. Gå in genom dörren i arken, Jesus, Guds fullkomliga ark som Gud i sin kärlek och omsorg har berett för dig. Kan du göra något annat än att ta emot honom i tro? Är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368 Stockholm.